Tjena!
Tjena!
Läget?
Hurra, det är fint.
Fan vad nice. Du, när jag klippte förra avsnittet.
Ja.
Så måste jag, måste ju säga det, Marcus. Du var ju ruggigt trög förra avsnittet.
Vad då?
Nej, men det tog alltså 22 minuter för dig att fatta kopplingen. Har du lyssnat på avsnittet?
Ja, jag kom dit när du började prata musik, sen slutade jag lyssna.
För du fattade inte då heller?
Jo, när jag lyssnade sen förstod jag ju, till slut. Men du är inte så lätt att förstå alltid, Max.
Det var det jag tänkte också, det vet jag ju om själv.
Mm.
Men när jag lyssnade på avsnittet...
Så var det solklart.
Nej, det var solklart.
Ja.
Och det var ju råttet mågat. När du säger att din brorsa har en bra röst.
Ja.
Då tänkte jag, fallerar ju hela korthuset.
Mm.
Så att, skärp till det för helvete.
Ja, men jag får väl ta skiten då.
Eller är det oklar?
Ja, nej, nu är du ganska klar.
Nu är jag spikrak i kommunikationen.
Det är sjukt tydligt.
Ja, nej, men inte för att vara taskig liksom, men skärp till det för helvete. Det är fan en verksamhet som vi bedriver här.
Ja, men det var ju tur att det kanske var någon annan som var lika trög som jag som fick det förklarat en gång till.
Skriv till oss om du inte fattar grejen.
Ja.
Då kan du och Marcus åka på en Silja Line cruise tillsammans och sitta och prata med varandra om vi inte fattar någonting.
Om countrymusik.
Ja, låten börjar komma till rätta.
Mm.
Men just nu känner jag att vi kör igång det här jävla avsnittet.
Ja.
Yeah! Välkommen till Drömgolf. Yeah!
Ja, det var tufft.
Välkommen till avsnitt 93 av Drömgolf.
Vänta.
Det är så det känns nu, va?
Ja.
Welcome to my world.
Jag knäppte upp knappen på byxorna liksom.
Aj, jag är så mätt, Marcus.
Ja.
Men vi kör igång ändå.
Ja.
Du har nämligen fått uppleva en Kiradek.
Mm.
First hand.
Ja, men det här var sinnessjukt.
Det gick lite över styr med bettingen idag när vi lirade.
Ja, jo, jag trodde jag hade det.
Jag fick ju den geniala idén att vi skulle spela trehålsmatcher.
Ja.
Om första trehålsmatchen handlade om vem som skulle betala middagen.
Mm.
Och det slutade med att jag klev därifrån med 4 middagar. Jag kammar hem storkovan idag. Och då tänker man ju att jag skulle casha ut det på en lunch.
Ja.
Men det är inte riktigt så jag funkar. När jag kliver ut från kasinot, Marcus, då cashar jag ut. Och så bränner jag allt på något onödigt. Och det var lite så jag gjorde. Jag tog alla middagar.
Ja.
Och så gick jag och köpte 4 middagar på max.
En gång.
Ja, men det är kanske lite krydda. Jag var ju schysst mot dig.
Mm.
Det var jag ju.
Ja, du bjöd mig på en middag.
Ja, men det gjorde jag. Mm. Och sen så köpte jag ju inte liksom 4 menyer. Jag är ju inte psykopat.
Nej.
Men däremot så köpte jag jävligt mycket sides.
Ja.
Och dipp.
Ja, det var gott.
Och det har vi ätit nu.
Ja.
Och du böt en Cola Zero mot en lyxshake.
Ja.
För att om det finns någonting man ska göra när man trycker i sig 4000 kalorier till middag, det är att dricka Cola Zero. För då har man ryggen fri. Då kan man inte gå upp i vikt.
Det är så.
Nej, helvete.
Vadå?
Vet du vad jag ska göra imorgon?
Nej.
Jag ska göra en sån här värlabstest tidigt på morgonen.
Nej.
Jo, klockan 8. Så ska jag ta massa rörblod ur min kropp. Och så ska jag testa alla värden. Jag kommer göra högst kolesterol i södra Stockholm. Och då bor det en och annan knubbis i Västerhaninge. Fuck. Ja. Det är bara kämpa på.
Knubbisar i VH.
Mm, det är ändå mäktigt. Fan. Alla är medlemmar på Husby, jävla pissbana. Nej, jag skojar jävla. Jag gillar Husby. Ja. Den är lite bonny. Bondbana.
Ja, det är det verkligen.
Husby fick en känga där. Det var ju taskigt. Ja. Sorry Husby.
Ja, kalla.
Mm, jag sveptes iväg. Det är lite som du när du är på kalas och barnen får sockerkick.
Mm.
Du kan ju lite vad som helst hända, eller hur?
Ja.
Men vet du vad?
Ja.
Det här kommer ju släppas nu på tisdag morgonen. Nu är det söndag kväll, eller måndag kväll. Och våra allt har inte kommit än, men själva start, vad heter det? Startsidan eller ja, på all merch ligger ute. Så det kommer länkas under dagen.
Så man kan få se hur de ser ut.
Ja. Och originalkepan, du vet den som det står på Daxty.
På Daxty.
Ja, det står ju på Daxty. Det står ju inte podcast. Den lägger vi till. Så det kommer den blå också. Så det kommer finnas tre färger på kepsarna. Vit, mintgrön och sen kanske en liten tour use only blå kan vi kalla den för.
Mm.
Så tre färger och sen mintgrön om man nu får kalla det det. Och sen vit headcover till siktpinnarna.
Oh.
Det kommer när som helst. Men du kan i alla fall gå in och kolla. Och tro fan att jag kommer vara den första som berättar när förköpsknappen kommer upp där. För jag vet, och Marcus du vet, det är att om det är någonting man ska prioritera så är det att köpa när det här kommer ut. För det är en extremt limiterad.
Det har vi hört förut.
Extremt limiterat. Upplaga håller jag på att säga hela tiden, men det är ingen jävla tidning vi ska säga. Det är lager. Och ni ska inte sitta här nu i era kammare när ni sitter och lyssnar på podden och tänka, ja men de slänger i en ny färg. Så det finns ju obegränsat med kepor. Nope, det finns det inte. Och sen så kör vi på det. Och jag kände också att lite meningen med den här middagen som vi tryckte i oss, det var att visa vägen. För vi har fått en bild på Instagram.
Ja.
Så just nu så finns det en vinnare utav keps och siktpinne.
Ja.
Får till och med välja färg.
Ja.
Så skicka in bilder. Åk till Jans pizza och pasta. Och ta en calzone med 450 gram hamburgare och bacon. Så är ni hemma, då har ni chansen att vinna. Men ni får fan jobba lite för det. Jag säger inte att ni ska äta upp, men ni ska försöka.
Mm.
Det är ju motiverande om någonting.
Ja, det är värt det.
Lite som när Luke Donald bad Ludvig Åberg att spela två Europa-tortävlingar.
Ja.
För att få en tröja i Ryder Cup.
Ja.
Tror du inte Kingen löser det, eller?
Ja, fy fan vad sjukt alltså. Det var riktigt bra.
Ja, det är mäktigt.
Ja. Åberg.
Mm. Fast det är inte hans andra start på Europatoren.
Nej.
Det är det ju inte. Jag tänkte att det var det, men...
Men det är proffstart. Ju.
Proffstart.
Mm.
Och då tänker man ju lite på den här statistiken, typ att det tog 1,5-2 år eller vad det var för Annika Sörenstam att vinna sin första proffstävling.
Mm. Jag tror det tog 87 dagar eller någonting sen han blev proffs.
Ja, det är fan snabbt jobbat alltså.
Ja.
Och sen nu Ryder Cup på det.
Ja, det är mäktigt.
Det är jävligt fint att ha en svensk som har potential att bli... Alltså verkligen världsetta major-vinnare.
Ja, men det känns verkligen sjukt hur folk kan stå och säga att det här är en topp, kan vara en av världens bästa spelare på G.
Ja.
Och han kliver ut och levererar så här på en gång. Med de förväntningarna på sig. Mm. För det är ju verkligen världens bästa amatör som får det första PGA eller PGA-U kortet eller university-kortet som man får.
Ja.
Och kliver ut och så börjar han leverera. Du vet, han spelade ju inte dåligt på PGA-touren direkt.
Nej, han hade ju bara lite för få starter för att klara slutspelet.
Ja. Och sen åker över, levererar direkt på Deep World Tour. Det är rätt sjukt faktiskt.
Ja, det är jävligt sjukt.
Mm.
Jävligt fint är det.
Ja, otroligt.
Mm.
Men
tittade du något på tävlingen?
Ja. Jag tittade framförallt sista dagen.
Samma här.
Och det var ju väldigt kul. Det kändes ju som det har varit att titta på. Man har ju tittat typ på varje tävling som Åberg har spelat nu. För att det har varit lite spännande.
Ja.
Det kändes ju inte som att han skulle vinna den här när det var 9 hål kvar, om man säger så.
Nej, det kändes det inte. Däremot så kändes det, eller för mig, att det var en jävligt rolig ledartavla sista dagen.
Ja.
För att när slutspelet är över så är det ju alltid ljummet liksom.
Mm.
Man kan inte säga, eller jag kan inte säga att jag tycker det är ljummet fram till först, eller fram till players.
Ja.
Men sen Liv-touren kom in och liksom kastade runt lite, så har det känts lite ljummet med golf. Om det inte är stora tävlingar.
Mm.
Men den ledartavlan med Fitzpatrick och hans brorsa, det är ju kul.
Ja.
Sen Alexander Björk, det är ju kul.
Ja, väldigt kul.
Och sen Åberg, att han liksom, man vet att han kanske kan ta en tröja i Ryder, men det känns som att han verkligen kommer göra det om han vinner.
Ja.
Och så går han och gör det. Tror han var clutch king sista 9 eller?
Det där var helt sjukt. Ja. Det var ju lite med, det var med mersmak också sista varvet, tyckte jag. När man tittade. Det var, han brände en del puttar, men som var nära att gå i. Men han satte ju några bra puttar också, måste man säga. Och framförallt så limmar han upp alltihop.
Ja, det gör han verkligen. Ja.
Och vi ska ju inte bara prata om hur bra han är från 10 också. Eller. Det är liksom, det är sinnessjukt.
Ja, det är sinnessjukt.
Så att, ja, men det är svinhäftigt att se hur bra han är. I stort sett så skulle man väl säga, varför jag tror många pratar om honom, det är att han är en rätt komplett golfare. Ja. Det är ju inte så att man, ja, men ta Hovland när han kom ut. Han var extremt bra på mycket, men han hade sämst närspel typ på hela PGA-touren när han klev ut.
Ja, eller ja, han var ju,
ja, men en av de sämre i alla fall.
Ja, han var ju inte strokes gain där, om man
säger. Nej.
Det var ju dålig med strokes gain.
Och det han jobbar på, så nu är ju han en världsspelare för att han har lyft det spelet. Men han har bibehållit sina starka sidor.
Mm.
Men Åberg kliver ut med lite känslan som att han är inte dålig på någonting.
Han är den nya generationen golfare.
Mm.
Slår långt,
ja.
Slår rakt.
Ja.
Han är liksom en maskin.
Och det ser jävligt bra ut.
Det gör det verkligen. Ja. Det är ingen Bubba Watson som är där ute.
Nej. Och
skruvar runt bollen.
Nej.
Men det är ändå imponerande.
Nej, men just hur svingen är ändå. Ja, jag älskar den ju. Och det är om man jämför med typ en Sam Bennett som kliver ut.
Mm.
Det ser ut som att det ser väldigt ihopsnickrat ut, så ser det här typ perfekt ut.
Ja.
Och det är en jävla skillnad.
Jag tycker ju Sam Bennett redan är ruskigt oskön.
Mm.
Och jag har sett en halv intervju med han.
Han känns som en riktig redneck på något sätt.
Ja, en riktig så här oskön jänkare. Ja. Sorry Sam. Men du kan suga min röv. Såg du den intervjun med Åberg förresten, när de intervjuar han i sitt hem? Han pratar ju jävligt bra engelska.
Sjukt bra engelska.
Alltså riktigt bra. Och sen så ska de prata om svensk mat, och han pratar liksom bra amerikansk brytning, engelska.
Mm.
Och så säger han liksom Carl Stroganoff mitt i allting. Såg du det?
Ja.
Fick en chock. Ja. Glömde att grabben är från Eslöv.
Ja.
Men det vet man ju, man käkar Carl Stroganoff där.
Ja, det var faktiskt sjukt. Det var jävla vilken, han har en sjuk brytning alltså på svenska.
Men det gör lite grejen med han också.
Ja.
För det känns ju som att han är bättre på golf när han pratar bra amerikansk engelska.
Ja.
Det här är lite sjukt eftersom jag precis hejtade på Sam Bennett, för att han är en sån jävla jänkare.
Men
det känns ju som att någon med amerikansk dialekt på engelska är bättre än någon med en Eslöv-dialekt.
Ja. Ja.
Eller hur?
Ja.
Det är bara en känsla.
Ja, men jag håller med. Jag håller med. 100%. Det är nästan så att jag tycker att Åberg är en bättre amerikansk än vad många amerikaner har. Liksom.
Ja.
Ja, men när man säger surreal i intervjun. Liksom. När de frågar hur han känner det. Då bara, det säger man inte om man är dålig på engelska.
Det är
då säger
lite
man,
Dolph Lundgren-nivå på det.
Ja, det
du vet,
det.
När Dolph var med i Rocky 4 kom han ju tillbaka, så hade han ju till och med amerikansk brytning på svenska.
Ja.
Då vet man att den här killen, he is going places.
Ja.
He's going far in life.
Åberg jämfört med Dolph Lundgren, det är nog den första gången.
Ja, Ivan Drago är ju topp 10 filmkaraktärer någonsin.
Ja.
I must break you.
Ryssen, eller var han inte det?
Jo.
Fan sjukt.
Fabriksryss. Mm. Nej, labbryss. Han är alltså designad ett labb,
ja,
för att bli den bästa boxaren i någonsin. Så kommer Rocky, en pizzabagare från Philadelphia. Grabben har det tufft, men han vinner.
Ja. Fan kan ta en smäll.
Ja, it's not about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving. Det är ungefär så jag känner mig när jag klämmer in 9 chili cheese efter jag precis har käkat en burgare. Det är det som spelas i mitt huvud.
Åh jävlar. Mm. Ja, den mentaliteten ska du ha lite i golfen också. Det hade
exakt. Rocky-mentaliteten.
Mm.
Nej, så det kommer ju bli en fröjd att kolla på Ryder Cup.
Ja. Det är, ja, jag ser fram emot det redan nu.
Mm.
Inte nog, Ryder Cup är bra som det är. Men nu är det kul att heja och ha en... Ja, men på ett annat sätt än svensk att heja på. Alltså en sten som de här stjärnorna som man nästan räknar med att de kommer med då. När de var höll på.
Ja, men man sitter ju verkligen här och håller tummarna nu att vi har... liksom Stensson gånger 2.
Ja.
Inte för att Stensson har gjort oss besvikna.
Nej.
Han är ju en gåva.
Ja.
Alex Norén också. Alltså han har ju figurerat i Ryder Cup. Det har varit hur kul som helst.
Mm.
Sen kollar man ju mer på PGA-touren. Och jag menar, han har ju inte vunnit på PGA-touren. Men han har ju varit i särspel. Liksom. Han har ju gett oss förhoppningar.
Ja.
Just the tip. Om man säger så.
Ja. Just the tip. Så här sjuk.
Ja, men det är bra. Vet du vad som är jävligt bra?
Nej.
Det är Sergio Garcias Ryder Cup record.
Det är hans matchpoäng. Om ja. Vi pratar Ryder Cup nu då.
Ja.
Det måste vara sjukt.
25 vinster. 13 förluster.
Mm.
Och 7 delningar.
Jävlar. Det är sinnessjukt. Han är svår att ta.
Det är han.
Att inte han har ett frikort rakt in. Det borde han nästan ha. Alltså så bra som han är på Ryder Cup.
Man tänker ju det.
Ja.
Men Kopek är den enda livliraren som får ut och spela.
Ja.
Har vi någon mer livspelare som har figurerat i Ryder Cup genom åren?
Nu? Ja, alltså på amerikanska sidan.
Nej, har vi några livspelare som har figurerat i Ryder Cup genom åren? Inte nu.
Ja.
Som du liksom top of mind tänker på.
Dustin Johnson.
Ja, ska vi kolla hans record?
Ja.
Dustin Johnson. Ryder Cup record. Nej, det finns nog ingen bra sammanställning här.
Nej.
Ja, i och för sig. Kommer du ihåg Dustin Johnsons förra Ryder Cup? När han gick 5-0-0.
Det är sjukt.
Det är sjukt att inte han får lira ändå.
Han har ju inte varit dålig på liv, eller?
Nej, han har ju varit en av de bättre. Alltså, ja. Han har ju hållit nivå.
Ja.
Och det är ändå Dustin Johnson, liksom.
Men är det för attitydmässigt kanske? Jag vet inte.
Känns inte han som en bra liksom spelare av med i laget?
Ja, kanske.
Jag menar, han är ju lite så här NHL-spelare i sina intervjuer. Ja. Han säger samma saker, han säger inte speciellt mycket.
Han gör aldrig bort sig.
Men man vet sättet. Att i omklädningsrummet så drar han ett och annat skämt.
Ja.
Och Paulina. Tror du inte?
Ja, jo.
Paulina and the kids.
Det är kanske där han har fått NHL-biten.
Men jag tänker, han är ju ändå the 99 som svärfarsa.
Ingen dålig svärfarsa.
Nej, det är en bra jävla svärfarsa.
Ja, ingen dålig fru också.
Oj.
Gretzky.
Nu gick det för långt, Marcus.
Är det så?
Du är ju fan förlovad.
Jo.
Får inte sitta här och hålla på sådär. Det är ju fan oförskämt. Ryck upp dig. Tror du det var trögt i förra avsnittet? Nu gick du fan över gränsen.
Oh.
Och det, då behöver man gå långt för att göra det i Drömgolfpodd.
Är det så?
Men typ Ian Poulter då? Han är ju, hans record kan vi ju kolla.
Postman.
Ryder Cup.
Det känns som han har spelat 50 Ryder Cups.
Det känns som det, ja.
Ja.
Han har 15 vinster, 8 förluster och 2 delningar.
Mm. Inte som Garcia riktigt, men bra ändå.
Han har ju spelat färre matcher.
Mm.
Men han har dock 6 vinster, 0 förluster och 1 delning i singles. Och det är därför han kallas för The Postman.
Mm.
'Cause he always delivers.
Det är jobbigt att möta han.
För att när man tänker, det blir lagsport på ett sätt.
Mm.
Alltså ja, men man måste ju gå ihop som ett lag. Man kan inte liksom, Tiger Woods har ju ganska dåligt record jämförelsevis med vad han har för andra liksom, vad han har åstadkommit solo.
Ja. Ja. Jag funderar på om amerikanerna hatar Ian Poulter. För hur han är liksom, alltså hur amerikanska publiken, vad de tycker om Ian Poulter. Jag tänker, vi gillar ju inte Patrick Reed till exempel på grund av Ryder Cup.
Ja, och att han fuskar. Och
Jo, men jag gillade inte honom innan han började fuska heller.
Nej.
Lite den här jobbiga personen liksom.
Jag får lite Patrick Reed-vibbar av Sam Bennett faktiskt.
Ja.
Så jag kan allt, vet allt.
Ja.
Han är osympatisk.
Ja, det känns verkligen så. Men sen tycker jag alltid man ser matchspel så blir de flesta rätt osympatiska liksom, oavsett.
Ja, men det är ju sport.
Mm.
Det är det som är kul med sport.
Det är den här hetsen som är sjuk. Och man kan ju tänka, det som jag gillar bäst, eller absolut mest med Ryder Cup, eller när matchspel överhuvudtaget, det är att folk sätter puttar och sätter slag som de aldrig sätter annars på vanliga tävlingar. Det blir en helt annan go i hela tävlingen och jag tycker det blir så jävla mycket roligare att titta på.
De är ju inte så jävla fel på bollen i liv egentligen.
Nej.
För de vill ju få det.
Mm.
Sen behöver man ju kanske inte döpa ett lag till The Majestics.
Alltså det, nej,
det är lite som att kolla på Blades of Glory med Will Ferrell och grabbarna. Men den har ju du inte sett, eller?
Nej, det tror jag inte. Men jag har sett Step Brothers nu.
Ja.
Jag vill hänga på där.
Ja, men det är bra.
Ja, så att jag hänger med så att inte du behöver hugga på. Hittar du en ny film som du ska, jag skulle ha missat nu?
Ja, det är ju inte en sjuk film. Som nej. Sagt, det är inte Jökboet. Har du sett den?
Nej.
Nej.
Är det en sjuk film?
Nej, alltså, det är också en så här. Det är som att kolla på Shawshank Redemption. Har du sett den?
Nej, jag säkert.
Vadå säkert?
Ja, men jag kan inte titta.
Det är alltså den filmen som är högst rankad. Jag vet inte om den är det fortfarande. Genom alla tider på IMDb. Vet du vad IMDb är?
Ja,
det har du koll på.
Ja.
Så den har högst betyg.
Fan, sjukt.
Det borde man ju ha kollat på, eller hur?
Ja, det borde man kanske.
Jag menar, Andy Dufresne var ju ingenting när han kom in där.
Nej.
På fängelsegården.
Jaha, men det, vad heter den på svenska? Shawshank. Inte det Jakten på lycka, eller vad heter den?
Nej, det är med Will Smith.
Ja, men jag har sett Shawshank Redemption. Men jag vet inte vad den heter på svenska. För jag kan inte de engelska titlarna. Men jag vet vilken du menar. Jag var tvungen att googla på den här direkt. Nyckeln till frihet. Den har jag sett.
Men du vet vem Andy Dufresne är?
Ja.
Ja. Nej, ja men jag tar tillbaka det då.
Mm, mm. Ja, den har jag i alla fall sett. Mm. Många gånger. Den är fan riktigt bra.
Jag tappade spåret lite
ja,
där.
Ja, jag märker det.
Det spårade ur lite.
Ja.
Men vet du vad man gör då, Marcus?
Nej.
Då räddar man upp allt med en lyssnarfråga.
Oj.
Och det är en jävligt bra lyssnarfråga. För det är någonting jag har pratat lite om. Jag vet inte om jag har pratat om det i podden. Eller om jag har pratat om det allmänt. Men då är det en kille som heter Marcus.
Mm.
Som har en fråga. Och det är hur man tar ut sin sving och sina slag på ranchen ut på banan.
Uff.
Och då skriver han att han kan stå inomhus i Trackman och mata fina slag. Och sen så konstant är han 5 grader inifrån. Mina missar där är pushar och hookar. Dock inte så ofta. Men när jag kommer ut på banan så slår jag konstant utifrån, nästan alltid fades och missarna i slice. Hur ska man tänka annorlunda?
Oj, spännande.
Och då tänker jag spontant på en golfspelare som heter Jakob Hansson.
Mm.
Du känner ju han.
Ja, absolut.
Haningespelare.
Ja.
Har ju sett han stå och träna. Jag har också spelat med han. Och någonting som jag är väldigt imponerad över när det kommer till Jakob, det är att han står och gör samma sak varje gång han tränar.
Mm.
Det vill säga att det ser likadant ut när han tränar som det gör ute på banan. Och då är det gubbs i fråga.
Mm.
Grepp, uppställning, bollplacering.
Ja.
Vad är det andra bet i gubbs?
Balans.
Balans.
Och sikte.
Och sikte.
Ja.
Samma sak hela tiden.
Mm.
Och gör man samma sak hela tiden så blir man ju expert på det lilla området.
Mm.
Och jag är ju inte som Jakob.
Nej.
Jag ändrar ju hela tiden.
Mm.
Och fixar och trixar.
Mm.
Ena veckan ska jag slå draw, andra veckan ska jag slå fade.
Mm.
Och ja, vi kan ju konstatera att jag kan det.
Mm.
Jag kan inte skapa musik med ackorden.
Nej. När du försöker en ny låt varje vecka.
Ja.
Ja.
Fattar bra om man hade suttit med guran.
Ja.
Och spelat Smoke on the Water.
Ja.
Det är inte så jävla svårt, eller?
Nej, och det är... Och så blir du mästare på det.
Du blir bäst i världen på att spela Smoke on the Water.
Och den kanske inte är den häftigaste låten.
Nej, men det är fan med den funkar, Marcus.
Ja, och alla vet hur att den kommer alltid funka.
Alla vet hur den går.
Mm. Och det här, jag förstår lite var du är på väg.
Exakt.
Med svaret på frågan.
Så, när du står och tränar, Marcus.
Mm.
Inte du, Marcus, utan den andra Marcus. Så, synar dig själv lite. För jag är inte bra på att stå på ranchen och fokusera att tänka på alla de här grejerna och göra samma sak. Jag svävar iväg. Så att när jag kollar på liksom sikte så kan jag liksom sätta min siktpinne och så kan jag ställa mig upp och jag kan träffa bollen bra och jag kan slå 10 järnotter med en jävligt bra spridningsmönster. Men när jag kommer ut på banan så har jag inte samma känsla. Så det är någonting som felar. Och vad är det som felar? Troligtvis är det ju att jag står och tränar med egentligen ett annat syn på saker och ting på ranchen än vad jag har på banan.
Mm.
Och att jag inte gör samma sak hela tiden. För det är det handlar om. Jag menar, Scott Fawcett, han vill ju gå så långt som att du ska stå på exakt samma ranchmatta, på samma plats på ranchen, för att slå samma slag. Då finns det egentligen ingen bättre mätpunkt än att du alltid kollar på samma sak.
Mm.
Och det känns ju enklare då att ta ut den visualiseringen från den ranchmattan på den platsen på din ranch ut på banan. Jag säger inte att det är lätt, men jag säger att det är enklare.
Mm.
Tiger tänker ju på sitt... vad heter det? Sitt fönster där uppe. Han har ju sex stycken?
9 fönster.
9 fönster.
Ja.
Och han försöker pricka de här fönstren.
Ja.
Och då tar ju han den visualiseringen ut på banan.
Ja. Låg, mellan, högt och så höger, vänster, skruv. Ja.
Exakt.
Så att, absolut. Och det... Jag tror du är inne på helt rätt spår. Om du ska vara ärlig mot dig själv och så tittar du på... När du står i en trackman, om vi tar det som ett exempel, om vi tar inomhus, står i trackman. Du står och slår mot en duk. Väldigt stor skillnad mot när du ställer och slår utomhusen.
Extremt stor skillnad.
Mm. För där har du, när du väl står inomhus så ställer du upp dig likadant hela tiden.
Mm.
Mattan avslöjar precis om du står rätt eller snett eller liksom.
Mm.
Och då kan du ganska lätt manipulera. Men ställer du utomhus så står du inte uppställd på samma sätt.
Nej.
Och jag tror att det där är ganska viktigt att förstå att till exempel du kan stå jättetokigt när du är utomhus och framförallt ute på banan. Du kanske siktar helt annorlunda mot vad du gör när du står inomhus.
Mm.
För när du står inomhus då ställer du upp bladet pekandes mitt i duken. Och så ställer du upp kroppen anpassat därefter och sen så svingar du. Men när du är ute på banan kanske du siktar med kroppen istället. Och då kanske kroppen siktar på flaggan och bladet pekar då väldigt mycket höger. Så skulle du komma inifrån 5 grader så skulle du pusha den hur mycket som helst.
Mm.
Och då automatiskt anpassar kroppen sig för att den inte ska göra det. Och då drar den åt sig klubban så börjar du slicea.
Exakt. Och sen också faktum med just trackman. Det att man kan ju manipulera trackman lite skillnad från vad man kan göra med foresight.
Mm.
Det vet ju du och jag.
Exakt.
Jag har ju blivit lite av en master manipulator på vintrarna.
Speciellt när man spelar.
Ja. Det betyder att du ställer ju väldigt, väldigt öppet. Okej?
Okay? Ja.
Men om du svingar runt nollan i svingspår, fast med ett öppet blad, så kommer trackman då registrera det svingspåret som utifrån då, för min del.
Mm.
För att då svingar du ju klubban liksom mot vänstersidan av duken.
Ja.
På exakt samma sätt som om du gör det till höger. Och du inte ställer upp rakt varje gång.
Mm.
Så när jag spelar som bäst Trackman Golf, då öppnar jag bladet ganska mycket. Och så slår jag som en rak push, kan man säga.
Mm. Ja, du siktar allting vänster förutom bladet. Och så svingar du typ din vanliga sving. Och så blir det bara en push.
Exakt. Jag siktar så att den landar i mitten av duken.
Mm.
Och om jag då känner en dag att jag kommer alldeles för mycket inifrån, då blir det ganska enkelt för mig att manipulera det. För då kan jag ju bara sikta mer vänster.
Ja.
Och nu, alltså, det är ju väldigt lite som jag gör det. Men jag kan ju onekligen kontrollera mitt svingspår i Trackman.
Ja.
Det kan jag ju. Jag kan ju slå stora fader och stora drawar.
För frågan är om man... Om då Marcus här har samma möjlighet med Trackman och kunna kolla siffrorna när han står och slår utomhus. Oavsett om man har det eller inte så blir det en annorlunda grej. För som du säger, du kan ju manipulera rätt duktigt.
Ja.
Samma sak med Trackman, kan om du flyttar bollen och slår den på olika ställen på mattan så kommer du automatiskt få utifrån och inifrån och så vidare.
Ja, det finns lite sådana där små knep.
Mm.
Och då blir det ju svårt att ta Trackman och sen plocka ut det på banan. Men egentligen om jag tar mina svingar de senaste 6 veckorna så har jag ju mer börjat gå åt det här, vad ska man säga, push-fade-hållet.
Mm.
Det såg du ju idag när jag spelade.
Ja.
Jag kunde ju sikta fötterna väldigt långt ut till vänster, men bladet pekade lite öppet och så skar jag bollen.
Mm.
Och det hände inte så mycket med bollen. Och då hamnar jag i en ganska bra position som jag är van vid.
Ja.
Så att det går ju att göra det. Men om jag skulle råka stänga bladet lite där, ja, men då är man ju nushi in the bushy.
Ja, men för det är precis det du... Det är precis det. När du säger att du slår en push fade, alltså, då tänker ju folk att du släpper den höger.
Nej.
Men det är bara att du siktar mycket vänster. Så att du slår den ju rakt. Det är alltså, slaget är spikrakt, men lite fade.
Mm.
Det är liksom... Det, är inget, det ser ut som att du gör det med flit, liksom mitt i gatan.
Om jag ska jämföra en sving, en torsving, så att ni förstår lite hur det ser ut. Om ni kollar på Colin Morikawa när han svingar.
Mm.
Han slår enligt mig en liten push fade.
Mm.
Till skillnad från typ Bubba Watson slår en ganska stor pull fade, eller hur? Mm. Kopeka, han slår en ganska stor pull fade.
Mm.
Men hans, de här jätteraka, inom parentes, push fadearna, alltså Morikawa... Det känns inte som att han startar bollen liksom på linan.
Mm.
Men han är ju
spikrak.
Han är ju spikrak.
Ja. Och du är väl motsatsen mot typ en Hovland som liksom kommer över den. Det känns som att han drar allting vänster. Jag tror han stänger allting vänster bara.
Ja, det gör han. Ja. Och så skär han bollen.
Ja.
Ganska mycket måste han ju göra.
Ja.
För att om du kollar på hans järn också, nu är vi på sidospår här, men alla hans järn och wedgar har ganska mycket offset. Och det kan jag känna igen mig med en spelare, eller det kan jag känna igen mig när jag spelar fade och jag känner lite att jag trappar bollen.
Mm.
Fattar du vad jag menar då? Mm. Det är det jag börjar göra nu.
Mm.
Att jag stänger bladet och försöker liksom trappa den.
Mm.
För att det inte ska bli liksom verkligen push fade på riktigt. Nu vart det ju sjukt nördigt här, och liksom mina svingtankar kopplat. Men försöker ändå liksom smalna ner det.
Ja, men svaret som jag brukar ställa, om man är nu är vi inne på, ja, men på ganska detaljnivå, men när jag får den här frågan får jag varje dag, tror jag, på jobbet. Folk som tycker att de är bättre på ranchen än de är på banan och frågar varför kan jag inte ta med det spelet från mig på ranchen ut på banan.
Mm.
Så är det oftast för att du slår, dels så är tempot bättre på ranchen. Du står på en platt yta, en ranchmatta som bollen alltid ligger perfekt på. Du vet att den ligger perfekt och du vet hur den kommer hanteras. Du slår inte bara ett slag mot ett mål oftast, utan du kanske slår, som du säger, 10 järnåttor. Då blir du ju trygg i att du vet att du kan slå en till om du slår dåligt slag på ett annat sätt. Något som Tobias gnäller på dig på, till exempel. Våga träna mer som du faktiskt... spelar, slå ett slag mot ett mål, då kommer det bli tydligare vad som händer. I Trackman kan man ju stå och slå 75 järnsjur i rad för att få bra siffror. Det är ju väldigt olikt det du gör egentligen på banan. Men däremot så kanske det är som du behöver en bra grundrörelse. Och då är du ute efter det. Men just om man ska plocka det du gör på banan, på ranchen, ut på banan, så är det väldigt olika situationer, skulle jag säga. Det är det svaret jag brukar säga, ja, men till folk som är relativt duktiga, som vill veta varför de inte kan bli lika bra.
Får jag utveckla det svaret lite?
Mm.
Det känns som att alla swingvideos vi får, så känns det som att folk har lite samma problem. Det är väldigt, väldigt likt.
Ja.
Och det är ju ofta en form av early extension.
Mm.
Man är för snabb att vrida upp. Och det som händer då, det är att klubban hänger inte med.
Mm.
Så när jag ber folk förklara sina missar, så förklarar de oftast att man kan missa med både höger och vänster. Och nu kanske inte alla har koll på liksom P1 och P2 och P3 och P4. Kan du förklara vad det är?
Ja, men
position 1 är P1.
Ja, men du startar svingen. Sen svingar du tillbaka till P1. Det är ju liksom där klubban är parallell med marken. Och så P2 är nästa steg. Och så P3 och så P4 är toppen. Så armen parallell med marken vid axeln och så toppen. Och sen så tvärtom.
Mm.
Jag använder mig aldrig av P-systemet. Nej, jag vet, det enda man gör det när man pratar
förklara,
med
elitspel. Vad är motsatsen till P2?
Om det är det som är... Nu kommer jag inte ihåg om P1 är uppställning.
Jo, det är P1. Ja. Och P2 är...
Klubban när... parallell med marken.
Exakt.
Ja.
Okej.
Okay. Och det är den punkten som vi ser många missa på.
Ja, fast inte i P2. Oftast P2 också. Ja. Men det är liksom när klubban är parallell med marken.
Mm.
Så då brukar ju händerna vara liksom nere. Klubban ska då vara parallell med marken.
Mm.
Vissa har mer lag, andra har mindre lag.
Mm.
Men man ser oftast de, eller nästan inte oftast, alltid de som skickar videos, så är klubban väldigt långt efter.
Mm.
Och då får man ju försöka fiska in den.
Mm.
Jag säger inte att elitgolfar alltid är liksom perfekt i position, men man försöker eftersträva. Ja. Så vill man slå en drå, då ska alltså klubban vara lite efter dig. Alltså lite grann bakom dina händer.
Ja.
Alltså mot ditt arsle.
Mm.
Och vill du slå en fade, så ska klubban vara lite framför dina händer.
Mm.
Alltså mot, eller ifrån kroppen.
Mm.
Och det är där många tappar det.
Ja, men precis. Och det är P6 blir det då. Ja. Om man ska vara, det är på vägen ner igen. När klubban är parallell precis innan bollträff.
Ja.
Som du menar då.
Så att,
och det är ju oftast där. Och anledningen varför man är fel där är ju som du säger, att man är för snabb med under kroppen, så att den roterar fram. Höger höft som högerspelare går mot bollen, så det blir väldigt trångt. Och händerna måste ju då ta vägen någonstans. Och klubban måste ju ta vägen någonstans.
Och då blir det ett extremfall. Antingen kommer du mycket inifrån, eller så kommer du som i det här fallet mycket utifrån och slår slice. Så att kontrollera den positionen. Filma er själv på ranchen och jämför hur ni ser ut i den positionen. Och ute på banan, så kan jag nästan garantera att det kommer se väldigt, väldigt annorlunda ut.
Mm.
Och det är ju ofta en fråga om tempo. Och är det inte en fråga om tempo, då är det en fråga om uppställning.
Mm.
Eller grepp, eller alltså whatever. Så det finns ju alltid en korrelation.
Men du säger ju vad jag upplever på duktiga golfare. Till 99% av gångerna så är det ju inte superstor skillnad på själva rörelsen. Bara att det går för fort på banan.
Ja.
Det vill säga att innan klubban ens har kommit upp till toppen av baksvingen, så är höften pekar nästan framåt mot mål.
Mm.
Alltså det går för fort. Så att du får inte den här tajmingen som du har när du står i lugn och ro med musik i öronen och står och slår järnsjuor på ranchen.
Ja, men det är helt sant. Och har man då inte en perfekt höftrörelse, typ om vi tar Morikawa igen som exempel.
Ja.
Hans höfter rör sig väldigt, väldigt bra i hans golfsving.
Ja.
Det vill säga 45 grader i uppvridning. Mm. Och sen så liksom juckar han inte fram bollen, utan han vrider höfterna. Han har ju väldigt bra höftrörlighet. Mm. Så att om ni kollar på han i impact, så kommer det se ut som att han gör precis det du säger att man inte ska göra.
Mm.
Men skillnaden på Colin och på du som lyssnar, det är att hans höftrörelse är troligtvis mycket, mycket bättre.
Mm. Han flyger inte så mycket fram på tårna, utan han ligger fortfarande kvar, mer eller mindre. Och får händerna framför.
Mm.
De hamnar inte fast bakom, om man säger så.
Exakt.
Så han får händerna in i slotten trots att han är snabb med höften.
Ja,
så det handlar, är Justin Thomas också.
Exakt, det handlar om att ha händerna egentligen framför kroppen, skapa utrymme, och då kommer också liksom rätt position och oftast kraft och hastighet med i bilden. Så att ja, jämför era svingar ute på banan och på ranchen i just P6, om det är nu P6. Jag tränar ju bara
P7 i bollträffar.
Jag står ju bara på ranchen och tränar till P2. Det är det jag har mest issues med. För det brukar oftast resultera att om du har dålig liksom uppsving, så brukar det resultera att du måste fiska och du skapar dåligt utrymme.
Nästan alltid.
Om du inte är bra på att fiska.
Det är man ju.
Nu var det väldigt svingtekniskt och nördigt där. Men kolla det. Och jämför. För att det är det som brukar fucka upp när jag svingar dåligt.
Ja. Och ett stort tips till väldigt många där ute. Nu vet jag att du gillar att göra det också. Men titta inte på torspelarna och försöka anpassa sig efter dem, utan ta hjälp av någon tränare som kanske kan anpassa svingen efter dig. Efter hur du är byggd. För ska jag stå och svinga som någon superlång person, så blir det jättesvårt. Eller tvärtom liksom, på att man ska försöka hitta någon som man tycker ser bra ut, och så du kanske inte kan den svingen för att du har är väldigt stel. Typ jag kan inte svinga som Dustin Johnson för att han är väldigt mycket mer rörlig än vad jag är. Och starkare och bättre, snyggare kanske också.
Ja, det är ju upp för diskussion.
Ja. Men det är
gillar
det här.
Man Red Hot Nuggets så ja, alltså smaken är som baken. Och det här stämmer ju, ta kontakt med din tränare. Men är ni riktigt jävla trötta på att lägga pengar på PGA-utbildade tränare som jag är, gå in då och köp ACAD-merch och bli er egen Academy. För att har ni då en keps eller headcover till sittpinnarna, då är liksom, då kan ni göra vad fan ni vill. Då kan ni hitta på ett eget P4-system. P1. Ni kan kalla det för B1.
Ja.
Bett.
Då kan ni sitta och såga mig här i podden och säga att du har ingen aning. Jag är en näkad själv. Ja, jag kan bättre.
Gå till folk på ranchen som ni ser svinga. Avbryt deras träningspass. Gå till han som vann KM på klubben som står och putt-tränar med hörlurar på. Ryck ut hörlurarna och säg, har du tänkt på det här? Och om någon frågar vem fan är du, lugnt och sansat, så pekar ni bara upp på ACAD. Och så går ni därifrån. Och så säger ni, viskar ni, jävla pissluffare. Nej. Beter er illa där ute på klubbarna. Och pekar på ACAD. Det är en av fördelarna, tänker jag bara. Liksom så här spontant. Eller vad tänker du?
Ja, sen, det är väl så. Sen kanske det funkar bra om man... Om man till och med kanske... Jag tänkte du sa någonting om att det är 100% om man skulle gå ut på klubben med en ACAD-keps, tror jag. Du tror att det är... Eftersom du spelar så bra golf med den där, så måste den funka i andra delar av livet också.
Ja, för alla singelkillar där ute. Ja. Så tror jag på riktigt, om ni går till någon kreddig klubb.
Ja.
Om ni drar till Norsen Chow, till Mono... Och låtsas digga till Deep House. Det är en jävligt kreddig musikgenre.
Ja.
Som är dynga. Alltså den är verkligen dålig. Står ni där inne och dansar. Så kanske... Eller nej, inte kanske. Det kommer garanterat komma fram folk till er.
Ja.
Och tänka så här. Vad är det för keps? Ska vi dra hem till mig? Det är inte omöjligt alltså.
Nej.
Det är en självklarhet.
Ja.
Men... Det är inte vem som helst som kommer få vara med om det här. Med tanke på att det här är en extremt limiterat lager. Jag fick med sig av Lasha precis.
Att det är extremt?
Nej, bild på siktpinnarna.
Oj. Som också är extremt limiterade.
Han har skickat bild på alla och man ser att det är extremt limiterat.
Ja.
För att även fast de är jävligt snygga så är det väldigt få.
Ja, de finns får plats i en bild.
Exakt.
Uff.
Då fattar ni. Häng med i svängarna. Nej, bra Marcus. Är det något mer du vill ta upp?
Ja, jag kanske har en grej som jag har funderat lite på.
Vad är
som
det?
Som vi nämnde lite när vi spelade matchen idag. Det är om du och jag skulle ha en chans på PGA-touren om vi skulle spela från röd tee?
Just det, det är en jävligt bra fråga. För vi spelade ett hål från röd tee då.
Ja.
En par femma. Och vi slog spoon och järnåtta, båda två.
Ja.
Och liksom, ja, det var inga problem.
Och tre putta.
Ja, du gjorde det.
Ja.
Jag menar, jag drog igen storkovan idag.
Ja.
Och då tänkte jag så här. Att om vi tar typ Brohof Stadium. Banguide bara så här. För det är ändå liksom motsvarigheten till den torrigaste banan vi har i Sverige.
Mm.
Som båda du och jag har spelat. Och den är troligtvis ganska lång från röd tee också. Men det tänker man väl att PGA-tourbanorna skulle vara.
Ja.
Eller hur?
Ja, absolut.
För spontant så känns det så att om vi hade fått ställa upp på PGA-tourtävlingen från röd tee.
Ja.
Så hade vi spelat på PGA-touren.
Ja, det borde vara så.
Så vi ska trycktesta lite sannolikheten. Eller egentligen bara så här birdie chanser som vi får.
Mm. För vi slår ju i stort sett lika långt du och jag.
Ja, men hela det är tiden. Väldigt identiskt.
Beror på vem som träffar bra och sådär.
Exakt. Jag kan vara lite mer mysig i mitt spel.
Ja, idag var det verkligen.
Ja, så att järnklubbor ibland kan det vara dumt att fråga mig. Ja. Du är lite mer en mörsare.
Ja.
Det var nästan oblygt idag med tanke på att du spelar på din arbetsplats. Vilka torver du har. Du attackerar ju bollen lite för grovt.
Ja, primitivt jordbruk på hög nivå kan man säga.
Jävlar, Marcus.
Man kan tro att jag bytte genre och blev grinkrig.
Du är det här aset, du vet. Så när man går till en teebox och tänker, vad fan hände här? Vad är det för någonting?
Och tyvärr pekar inte de mot flaggan idag, de pekade åt helvete.
Nej, det är inte bra.
Nej, dåligt tempo, dålig sekvens.
Mm.
Men vad fan, det var ju kul.
Ja, det är jävligt kul.
Det är kul att slå en, när man vet att man kan både slå en pitch och 50 grader, då vill man ju slå 50 grader.
Ja, men exakt.
Men idag slog ju du pitchen och det är överlägset, piskade du mig då.
Ja, men det gjorde jag.
Mm.
Myser dit dem.
Och även dig själv som för någon månad sedan lättare slog 50 grader där då.
Ja.
Så jag tyckte jag gillade tempot du hade idag.
Tack.
Kanske var därför du vann också. Utan alltså någon konkurrens.
Troligtvis så var min position i P6 mycket bättre än din idag.
Ja.
Troligtvis.
Så var det nog.
Mm. Fan. Nu har vi fått upp banguiden här.
Ja.
Så att om man tar hål 1 på Brohof, det är en par femma. Den är alltså 438 meter.
Ja.
Och vi utgår från att vi slår i snitt driven 250 meter carry.
Ja.
Ja. Då krävs det 173 meter för att carra liksom de enda bunkrarna i spel.
Mm.
För nästa är väldigt väldigt långt och så slår vi den då 200. Nu får du ta upp miniräknaren här.
Oj oj.
Men vi kommer ju ha ett längre järn in.
Ja.
Men vi kommer ha under 200 meter.
Ja.
Och det är ett relativt schysst greenområde.
Det är, vad sa vi, 438 meter.
Ja.
Det här, jag är lika trög som jag var sist, tror jag.
Mm, men jag är
minus 250, vi säger vi 250 för att inte krydda på liksom.
Ja, okej, ja.
Eller ska vi dra 260, vi har ju lite rull ändå på våra.
Ja, men det har vi.
Ja. Då blir det 178 meter kvar.
Ja, och det är ju typ en järnsex eller järnfemma.
Ja.
Och sen om det är rak motvind, ja, järnfyra kanske.
Ja.
Om det är grov motvind, hybrid.
Ja.
Men alla i klubbor som vi skulle, ni är ingen vatten, ingenting.
Nej.
Så vi går ju därifrån med ett par, ja, minst. Men en chans för, vad heter det, birdie eller eagle. Så vi ligger just nu ett under par.
Ja.
Sen hål 2, 287 meter. Det vill säga att vi kan slå en järnfyra och ha wedge in.
Ja. Och det är ju nedför.
Jag vet att det är det, men
så vi skulle kunna gå för den här?
100% så skulle vi kunna gå för. Ja, det är inte out på vänstersidan.
Nej.
Men det är, vi ligger två under par nu.
Ja.
242 meter.
Mm. Det är ju en spoon. Liksom.
Det är en spoon.
Ja.
Nej, vi ligger tre under par. 105 meter. Ja, det är en par trea.
122.
Mm, 122. Ja, men ja, det är, här gör vi faktiskt bogey. Nej, men det gör vi.
Ja, vi är inte så bra med wedgarna.
Nej, men alltså det är ju inte omöjligt för oss att göra en bogey på ett
122 meters hål.
Nej, det är faktiskt inte omöjligt för oss att göra dubbel heller.
Nej.
historiskt sett.
Verkligen inte.
Vi ligger nu alltså 1,5 slag under par. Sen är det en par 5 igen. Nej, par 4, 288 meter. Ja, det är alltså 175 meter och carra för att ha wedge kvar.
Ja.
Men det är inte out. Ja. Nej, här gör vi par.
Ja, det är ett par hål.
För det är vatten i spel. Ja. Jag tänker, vi är ju lite realistiska liksom.
Ja.
287 meter igen, par.
Nu snälla.
Ja, vi är 98 meter par.
Ja. 300.
300 par. 395 är där i börden. Nu ligger vi 2,5 under par.
Ja, det är 395 par 5 också.
Ja, det är det jag menar. Sen är det ny... Nej, det var ingen... 288 meter vatten på hela vänstersidan.
Ja.
Vi kör par där.
Ja. Och nu blir det bogey.
93 meter.
Hål 11.
Skulle nog fan kasta in en birk där. Jag tycker vi är lite taskiga mot oss själva. Var ligger vi då? 3,5 under par.
Mm.
12 par 5, 357, 100% birk.
Ja, det är 150 över sista bunken.
Ja, utan props.
Ja, det är nästan så vi kan gå över vattnet där.
Mm.
Om man kryddar på lite.
Ja, om man om man kryddar.
Men det är
två,
typ 220 över vattnet.
Nej.
Jo.
Ja, ja, men vi gör birdie i alla fall, det kan vi ju konstatera.
Ja, det gör vi.
Var ligger vi? 4,5 under par nu, ja, eller? Ja.
13 är ju bogey alltså.
13 är bogey, ja.
Ja, det är...
3,5.
Det är hålet i bogey.
Man där gör. Lägger vi på vänstersidan på 13. Det är den här hästskohålet med vatten. Där ligger man alltid lite för tjockt i ruffen. Ja, och så går man...
Plurret.
Ja. Nah. Man kan ju göra birdie där, men vi gör bogey, ja. Du och jag. Ja. Mm. 3,5 under par. Mm. 14. 281 meter. Det är drivbart.
Ja.
Skulle fan säga att vi gör en halv birdie.
Ja.
Vi ligger 4 under par.
Ja.
Ja. 15.
416 meter.
Det är ett par.
Det hålet. Ja, det är ganska tajt ändå.
Du kan ju liksom under pressen slå en snärj. Vi spelar ju ändå på PGA-touren.
Ja, just
det. Här är ingen sällskapsvarv.
Och vi är contention över vinsten, märker man ju.
Vi ligger 4 under par.
Ja.
16. 116 meter. Ja, det är fan inte något annat än par där.
Nej.
I praktiken på det hållet så kan du ju bara skicka upp en pitch på högersidan så rullar den ner på green.
Ja, men det är ändå svårt att jag började där. Ja.
17-70 meter, det är fan girigt av det från vattnet. För att man har slagit det slaget också.
Droppzonen ligger
ja, där. Ja, men det är par.
Om man inte heter nicker och sänker.
Ja, exakt. 18 är 100% birdie. Det är 211 meter.
Ja.
Par 4. Det är en hybrid.
Ja.
Ja, det är birdie 100%. Ja, vad blir det?
500 då?
500 par.
Ja.
Ja, vi hade spelat på PGA-touren.
Ja.
För även om greenerna hade varit pisshala och ruffarna hade varit svintjocka, så ligger vi runt green på så många par fyror som vi kan gå för.
Mm.
För då får man också tänka att Brohof har väldigt mycket vatten kring sig. Men tänk om vi skulle spela typ The Bear Trap på, vad heter det? Florida-banan.
Ja.
PGA National.
Ja, precis.
Och de står där med sina hybrider och järnfyror och järnfemmer från 200 meter över vattnet.
Ja.
Så kliver Marcus och Max 100 meter längre fram och står med pitch.
Ja. Ja, då ska vi.
Nej, vi ska spela på PGA.
Vi ska spela på PGA.
Och det här får ju vi testa då.
Ja.
För nu måste ju du och jag spela Stadium Course från röd tee.
Ja.
Och se vad vi skjuter.
Det vore kul.
Ja, det får vi göra innan säsongen är slut.
Ja.
Det är synd att inte du jobbar där längre.
Nej.
För man saknar ju spellektioner i Golf Academy.
Det var varit några sådana.
Det blev några spellektioner. Här är mäktigt.
Ja.
Ja, där hade ni det.
Mm.
Om vi lägger på 100 meter på våra drivar och slår 350 meter carry så spelar du och jag på PGA-touren.
Ja. Ja. Eller så spelar vi bara på fel tee hela tiden. Kanske det.
Det är fan true alltså. Ja.
Jag tycker alla ska spela röd.
Å andra sidan så kanske vi behöver spela från orange tee på majors. 150 meter in. För då är det jävligt halt på greenerna. Ja, där har ni det. Eftersom vi har fått mycket nya lyssnare här på sistone, så kan vi ta en ny favorit i repris. Innan vi sticker härifrån. Jag menar, tänk dig så här. Du har precis käkat 7000 kalorier till middag. Åberg har precis norpat en tröja i Ryder Cup-laget. Du är jävligt glad. Och du ska dra till med den fulaste svordomen för att fira det här. Vad väljer du? Pang, kör!
Ja, fy fan. Jag vet inte. Jag kommer inte ens ihåg vad jag sa sist.
Nej, du är inte bra på det här.
Nej.
Men du är exalterad.
Ja.
Du känner kolesterolet är högt.
Ja, det kan komma ut vad fan.
Åberg tog en plats i Ryder Cup-laget.
Ja.
Då ska du säga något så här, vad bra. Vad säger du då?
Ja, men jag är ju bara så här, jävlar vad bra eller någonting. Men det är ju så att det
är... Är det jävlar är det bästa du kan åstadkomma? Marcus är märkbart nervös nu.
Ja, just nu vågar jag nog inte säga så mycket.
Det är som
mer.
Att ha typ en 2 meters putt för seger i Ryder Cup. Så ser det ut. Det är det ansiktsuttrycket.
Ja.
Du har till och med...
Du älskar att sätta mig i den här situationen.
Du har till och med lagt händerna över huvudet för att liksom pumpa upp dig själv. För nu jävlar kommer det. Vad blir det, Marcus? Kör!
Jag vet inte.
Säg det bara!
Nej, jag kommer inte på något.
Säg det!
Ah, det här var jobbigt.
Ja, det har tagit 2 minuter nu. Hela golf-Sverige väntar på din fulaste svordom. Kom med!
Nej, det är jag tror jag sa sossejävlar sist eller något sånt där.
Ja, men det har du redan förbrukat. Säg något annat. Marcus, du måste komma sossejävlar.
Nej, det får man inte säga. Men det är väl någonting som man brukar höra på en golfklubb kanske.
Det är så dåligt.
Ja.
För du är så opolitiskt engagerad.
Ja, jag bryr mig inte ett skit alltså.
Nej, men Marcus, för helvete, nu har det tagit 3 minuter. Ja. Dra till med någonting nu, Marcus.
Det är jobbigt nu.
Kom igen!
Jävla kukhål.
Alltså hålet.
Ja. Det är det man brukar säga när man bränner en putt eller någonting.
Själva hålet.
Alltså. Ja, du tänkte på det.
Kukhålet.
Ja, kanske det.
Ja, det var bättre än sist.
Ja.
Men det var jävligt obehagligt. Nej, nu ångrar jag mig. Nu lägger vi ner. Nu hörs vi nästa vecka igen, kära.